Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hej där älskade Podmi-prenumerant och tack för att du fortsätter att lyssna på Nemo möter en vän via Podmi. Det är fantastiskt att du gör det vecka ut och vecka in och jag är så tacksam över det. Och just därför har jag en riktig smällkaramell denna vecka. Jag brukar väldigt sällan yttra de här orden, men nu känner jag mig tvungen. För veckans avsnitt är verkligen ett av de finaste och bästa på mycket länge. Och det handlar nog om flera anledningar. Dels så brukar veckans gäst inte göra poddar och sen har han ju en grym röst också som verkligen gör sig bra i podcast. Men kanske framförallt så handlar det om att veckans gäst är helt ärlig och totalt ocensurerad i allt han säger. Och ja, det skapar ju en väldigt speciell stämning och ett väldigt starkt avsnitt. Ja, det är den fantastiska skådespelaren Björn Bengtsson som är veckans gäst i Nemo möter en vän avsnitt nummer 464. Jag heter Nemo Idén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu ska inte jag snacka mer, nu kör vi igång veckans avsnitt. Vi kör! Nemo möter en vän, avsnitt nummer 464 med den fantastiska Björn Bengtsson. Men först kör vi som vanligt en liten jingle. Ja, jag sitter här nu. Det är dags för Nemo möter en vän. Framför mig har jag min käre vän. Den här podden byggde ju på att jag skulle skaffa vänner en gång i tiden. Men nu har jag ju en kille här som redan är min vän. Hej Björn Bengtsson.
Hej Nemo.
Hej, hur mår du min käre vän?
Ja, nej, men jag mår ganska okej. Jag kommer precis från ett möte med en kompis som var ganska dåligt. Och det påverkar mig ganska starkt faktiskt. Känner igen mycket av hennes problematik, hennes beteendeproblematik och ja, det påverkar mig. Och sen så tycker jag att det har varit ett ganska omtumlande år med min familj och mig själv. Men på det hela taget sista tiden tycker jag väl att jag mår ganska bra.
Mm. Har du blivit bättre på att hantera omtumlande perioder nu kontra förr? Hur är skillnaden på hur du hanterar såna här perioder?
Jag tror att det går upp och ner tycker jag. Jag tycker att liksom jag lever ju med en beteendesjukdom liksom. I perioder så är den ju svår att hantera. Jag lever också med i ett yrke som är ett bedömningsyrke liksom, huruvida det går bra. Och det är lätt att vända det inåt, att man är en dålig person eller att varför går det inte bra. Och sen plötsligt går det jättebra så drabbas man av hybris och tycker att man är störst, bäst och vackrast. Så att balansera de där två sidorna tycker jag dels har blivit bättre på det. Jag tycker det blivit mycket bättre på att hantera, att vara mer kärleksfull mot mig själv. Men i perioder kan det också leda till despair eller att jag inte riktigt vet varför, att jag tycker att varför drabbar såna här saker mig, förstår jag, men man blir självcentrerad igen liksom. Mm. Jag tycker att jag har slutat skylla på min barndom. Jag mer konstaterar att vissa av de här sakerna som jag bär med mig idag, nu går rakt in i hardcore-samtal här. Vissa av de här sakerna som jag får hantera idag är effekter av den barndomen jag hade. Liksom. Men det hjälper inte att skylla på barndomen. Men det är mer att konstatera liksom att vissa saker kommer jag inte att knäcka i mitt liv. Förstår du? Vissa saker kommer att säga, I can't break this. Liksom. Det, jag får lära mig att leva med dem. Och vara kärleksfull i dem. Och i viss mån, jag menar, jag har ju barn. Vilket ger mig otroligt mycket att kunna liksom se att vissa saker inte går i arv till henne. Mm. Förstår du vad jag menar? Det fyller mig med glädje. Liksom. Jag vet inte om det var svar på din fråga hur jag hanterar det idag.
Nej, men delvis. Och jag tycker att det är intressant det du säger. För att det där är någonting som jag tror många av oss som har en stökig barndom brottas med. Det här med att hur länge kan man skylla saker på sin barndom? Det som händer, produkten av det blir att man står och stampar i kvicksanden.
Ja.
Och man kommer ju ingenstans.
Nej, det finns, alltså skylla på sin barndom, det blir så att det finns... Det är klart att det har jag gjort, det har säkert du också gjort. Alltså. Det är på grund av min pappa, det är på grund av mamma, det var på grund av att jag var alkoholist. Alltså, var så här. Att jag känner mig oälskad. Och vissa saker är ju sant.
Mm.
Jag menar, jag hade ju inte haft vissa av min del av min problematik eller aggression eller så om jag hade haft en annan typ av barndom. Om det, på den andra sidan ser det också så, vissa saker har jag ju fått av den barndom jag har. Jag har ju delvis kanske fått mitt yrke på grund av den barndom jag har. Jag hade kanske inte sökt mig till den här att bli skådespelare om jag inte hade velat att människor ska se och älska mig. Förstår du vad jag menar? Så att det finns ju både för- och nackdelar med att ha en jobbig bakgrund. Det jobbiga är ju såklart när jag måste hela tiden tänka på vad jag säger, för det finns ju människor som kan ta skada av det jag säger. Förstår du vad jag menar? Och jag vill inte att de ska må dåligt över att jag har ett behov av att uttrycka mig. Förstår du vad jag menar nu?
Mm.
Jag måste hela tiden balansera det mot så att inte de far illa. Å andra sidan så vill jag också vara transparent och säga vad det här har inneburit för mig. Det sista året har varit ganska jobbigt för min familj på olika sätt. Liksom. Och idag tycker jag att jag bättre kan frigöra mig från det som hände för dem och liksom skydda mig själv. Att min far inte har mått speciellt bra till exempel.
Mm.
Och att min mor inte har mått speciellt bra. Förr kunde jag bli ockuperad av att min pappa tappade fotfästet. Och det påverkar mig så stor grad så att jag inte kunde... Alltså jag blev ockuperad av det, konsumerad av det. Jag kunde inte skilja på... Jag kunde inte leva ett bra liv själv ändå. För att det var så... Så funkar ju missbrukande sjukdomen. Liksom.
Mm.
Min pappa är alkoholist.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men det tycker jag inte jag gör idag.
Nej, men det är intressant det där. Just det här hur vi förhåller oss till vår barndom och att det finns både gott och ont. Och hur man kan hamna i perioder där det bara är dåliga som påminner om... Mm. Om det, där man är idag, man tänker att det är bara dåligt. Liksom. Sen så kanske man har en framgång i livet som du är inne på. Då är det bara så här, jag har fått bra saker också.
Mm.
Så det blir så lätt att det blir så ensidigt på något sätt.
Mm, mm, mm.
Men jag har alltid tänker så här att det får liksom inte bli en ursäkt för att jag ska stå och trampa och inte jobba med min skit. Det får gärna vara en förklaring till vissa beteenden idag och varför jag gör som jag gör. Det får gärna vara, men det kan inte vara en ursäkt om man säger så, men jag gör ju så här på grund av det här, det är så synd om mig, jada, jada, jada. För att det kommer alltid vara saker som har format den, som du säger. Det kommer inte försvinna. Men så länge man jobbar mer aktivt så tycker jag man kan prata om det utan att skuldbelägga. Jag tror varken du eller jag vill skuldbelägga våra föräldrar.
Nej.
Det, liksom, det ger oss ingenting.
Nej.
Men det måste ju få vara en förklaring till varför vissa saker är som de är. Och det är en skillnad tycker jag.
Absolut. Jag bröt min pappa under ett års tid. Ganska nyligen. Alltså, vi hade inte kontakt på ett år för att det gick inte. Att göra det brytet var både jobbigt och också fullständigt adekvat för mitt mående. Liksom. Jag kände ingen skuld i det. Det var mer som ett konstaterande. Liksom, va? Att jag var tvungen att göra det avstampet. Vi kan inte ha kontakt nu när du har det så här. Vi kan ta kontakt igen om du gör så här. Liksom, va? Men jag måste hela tiden balansera, gör jag rätt? Vad händer om han går bort under den här perioden? Liksom? Kommer jag... Fuck. Mm. Det är fortfarande svårt, tycker jag, att fatta beslut baserat på vad jag själv mår bäst om. Förstår vad jag menar. Eftersom dels har jag själv en beteendesjukdom, en beroendesjukdom. Dels har han en beroendesjukdom. Vad mår jag bra av? Var angränsar det till mitt medberoende? Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, skulle han gå bort under den här perioden när vi inte hade kontakt, så skulle det vara fruktansvärt. Liksom. Därför att det skulle känna, jag skulle kunna drabbas av skuld över att jag... Att det, shit, han dog utan att ha kontakt med sin son. Å andra sidan, så som situationen såg ut, så gick det inte att ha kontakt med, för jag skulle bara upp, jag skulle leva på en lögn, förstår jag mig? Jag skulle mer eller mindre godta, du agerar så här i ditt liv, så här väljer du att leva ditt liv, och jag fortsätter att bibehålla en kontakt med dig som om det regnar. Det var svårt för mig, förstår jag menar? Mm. Det var jättesvårt för mig att liksom så här tycka att jag levde upp till mina egna moraliska värderingar. Och då fanns det bara ett beslut att ta. Så länge du vill leva så här, så har vi ingen kontakt. Men jag finns här om du vill leva på ett annat sätt. Mm. Det var jag tvungen att studsa med själv hela tiden. Gör jag rätt? Om han dör, vad händer då? Kommer jag drabbas av skuld? Ja, jag skulle säkert drabbas av skuld. Men jag kommer alltid tillbaka till själva grundpunkten, grundkärnan. Var så här. Men det handlar ju inte om honom, det handlar om mig. Jag har ju de här moraliska värderingarna. Jag måste hålla i dem, även om det är jobbigt. Liksom. Förstår du vad jag menar nu? Mm. Mm. Även om... Jag kan inte godta att du vill leva ditt liv på det sättet. Jag kan inte göra det. Och försvinner du under den här perioden, så måste jag slå mig till ro och säga så här: nej, men det var i linje med mina moraliska värderingar. Det var ju också av kärlek jag sa. Liksom. Det var inget hot. Det var så här, jag vill inte ha dig i mitt liv om du vill leva så här. Det var ju, men det var ju, fanns ju en önskan. Liksom, att göra någonting åt det. Men jag kan inte delta i det här längre. Men det är väldigt svårt att... Förstår du vad jag menar?
Jag förstår svårt. Exakt vad du menar. Ja. Och det är det som är så jävla häftigt, för jag känner igen mig så otroligt mycket. Och det, du talar utifrån en person som sätter sunda, kärleksfulla gränser för sig själv för att inte hamna i medberoende.
Ja.
Det är ju verkligen så.
Exakt.
Det är ju, och de allra flesta dansar vidare i den här djävulsdansen som vi inte vill vara i. Liksom.
Nej.
Jag har ju varit där själv också med mina föräldrar och önskat att de ska förändras och bli de föräldrarna som jag vill att de ska vara. Mm. Liksom. Men då var det en terapeut som sa till mig för några år sedan, och han sa så här, att antingen så får du acceptera dem som de är, eller så får du ta avstånd. Liksom.
Mm.
Du kan inte gå runt det här mellantinget och hoppas att de ska göra sitt livsförändring när de är 60 plus.
Nej.
För det kommer förmodligen inte att hända.
Nej, nej.
Och det enda som händer då är att du mår skit, de mår skit och ni bara bråkar.
Mm.
Så ta avstånd eller acceptera dem som de är.
Mm. Mm. Och sen också så här, sen blir det ju, kommer man ju till en punkt där man känner så här, det här är vad du är kapabel att kunna göra. Förstår du vad jag menar? Lite grann på det du är inne på nu, liksom, att jag skulle önska att vara på ett annat sätt. Sen kommer jag till slut så här, men det här är vad du kan förmå. Ska jag sätta mer krav på dig själv att bli en annan person? Eller ska jag godta det så länge du är nykter? I alla fall säger att du är nykter. I don't fucking know om han är nykter eller inte. Och det är inte min bit om han är det eller inte heller. Liksom, va? Men du, det här är vad du är kapabel att göra. Ska jag persist att vilja? Nej, det räcker inte. Du ska bli mer. Där tycker jag man balanserar på en gräns. Liksom. Den här människan har inte förmåga att bli bättre än så här.
Mm.
Är det här good enough för mig att fortfarande ha kontakt? Då kommer jag till en situation där det känns så här. Vet du vad? Låt oss ha kontakt på de här premisserna istället. Liksom. Men jag kan inte förvänta mig mer av dig. Men jag kanske inte heller kan släppa in dig så djupt längre heller.
Mm. Men exakt, det där är en avvägning man får göra konstant med sig själv. Att den här relationen för det första bidrar till mer skada för mig,
ja.
en bra grejer,
ja.
Alltså den här vågskålen.
Ja.
Och sen det andra, det här, okej, vad kan jag förvänta på den här relationen? Vilken nivå kan jag hålla på?
Exakt.
Och så har jag landat i med mina föräldrar att, alltså, jag vet att med min pappa så kommer det vara en ganska praktisk relation.
Mm.
Han kan vara en barnvakt till mina barn och det är fint att de har en bra relation.
Mm.
Jada, jada, jada. Men han kommer aldrig bli den som jag har en djup relation
Exakt.
Med, som jag hade önskat.
Exakt.
Och när jag håller de förväntningarna i schack,
yeah.
då kan vi hänga liksom.
Exakt.
Men jag tror vi delar det här, att när man börjar skena iväg i det här, vad man önskar och så här, då är det farligt.
Ja, det, och det måste man hela tiden, man måste påminna sig själv om det. Mm. För det är otroligt viktigt att inte förlora sig själv i drömmen av hur du borde kunna vara. Mm. Om det för dig och mig och för mig, men du ska ju bara göra de här små justeringarna, mm, så blir det bättre. Men för honom är det kanske att lära sig jiddisch. Liksom. Mm. Jag menar, det kommer inte att hända. Liksom. Men det behöver inte betyda att vi inte har någon relation alls.
Nej.
Det är det. Och det, att det inte var så svart och vit liksom.
Och det är, vill man ju i grund och botten. Alltså det är så mänskligt att man vill ha relation med sina föräldrar på något sätt. Och som du säger själv, det är ingen härlig känsla att känna det här, att tänk om de dör och man är mitt i ett tjafs liksom. Mm. Är mitt i ett jävla ett break. Mm. Det kommer inte kännas härligt.
Nej.
Så att jag tror att vi har mer likheter än vad vi visste om här.
Ja, vi har ju många likheter. Men jag tror både med den här fadersproblematiken, men även att växa upp i en alkoholistfamilj har så jävla många... Alltså den är så jävla komplex, för att dels är man arg på sin pappa, dels är man arg på sin mamma, dels är man förvirrad och i mitt fall var jag är den äldsta barnet liksom. Man får brösta mycket när man är liten och man får hela tiden göra nya omvärderingar. Jag är stolt över att jag tog det ställningstagandet mot honom, eller inte mot honom, jag är stolt för det ställningstagandet jag tog för mig själv. Mm. Det är vad jag är stolt för. Jag är också stolt för att när han försökte sträcka ut en hand, i den förmågan han kunde sträcka ut en hand, så tog jag emot den handen och försökte etablera en ny typ av relation till honom. Den kanske inte är vad jag vill ha, men det är en relation. Mm. För det andra alternativet, var många under den här resan sa, du måste ju ta kontakt med honom, tänk om han dör och så vidare. Ja, det var jag tvungen att brösta och känna så här, ja, fast det där kan inte vara anledningen till att jag gör ta kontakt med honom. Det måste ske en förändring. Mm. Annars är det bara att upprätthålla samma typ av beteende som man gjort tidigare.
Mm.
Och jag tyckte att han gjorde, i den mån han kunde, göra några förändringar. Och det öppnade sig en ny typ av relation. Mm. I alla fall.
Mm. Ja, fan vad intressant. Men du, ska vi kanske berätta också, alltså för lyssnarna, att vi ändå känner varandra lite. För det är ju ganska viktigt, tror jag, för kontextens skull. Att det finns ju, vi har ju känt varandra i några år.
Mm.
Så det här är ju egentligen ingen vanlig intervju på så sätt.
Nej.
Det blir mer som ett kompissamtal. Mm. Där lyssnarna får vara som en fluga på väggen.
Mm.
Och jag råkar veta att lyssnarna älskar det.
Mm, okay.
De älskar transparens.
Okay.
Så jag har inte ens datorn framme. Jag har inget manus eller någonting idag.
Nej,
jag känner bara att vi kör liksom.
Ja, vi kör bara.
Ja. Men jag tycker om att vi kastar oss direkt in i hetluften.
Du är en så otroligt fin vän, Nemo, och du har jobbat så hårt med dig själv, och jag känner ett sånt förtroende för dig, så jag är inte orolig för att sitta här och prata om jag tycker om att vara transparent. Det enda jag måste ibland parera det mot, det är så att jag inte skadar människor i min närhet. Mm. Det är liksom det. Mm. Och det gäller min dotter, det gäller min mamma, det gäller min pappa, det gäller mina bröder liksom. Mm. Det är dem.
Men kan inte du berätta lite mer om det här med beteendesjukdom, för att det känns som en variant på beroendesjukdom. Det är din egen take på det, kan man säga.
Jag vet inte om det är min egen take på det, men... Ja, det här kan man ju få skit för. Men... Nej, men jag vet att många människor kommer att tycka att jag pratar skit och så vidare. Och det kanske jag gör.
Men skit i det funkar väl för dig?
Absolut. Så här, jag är inte så säker på att jag... beroendesjukdomen sätter jag under beteendesjukdomen.
Mm.
Jag tycker beroendet kommer i alla dess former, om det är sexmissbruk, arbetsnarkomani, alkoholism, kokain, whatever liksom. Det ligger på plats 2-3 för mig liksom. Först och främst kommer beteendet liksom. Jag är uppväxt med ett beteende, ett från min far, eller i en dysfunktionell familj. Jag är uppväxt med att se olika typer av beteenden. Att inte kunna be om ursäkt, stora gräl, väldigt traumatiska situationer liksom, va? Vilket har lärt mig att hantera olika situationer i mitt liv på ett felaktigt sätt. Det har blivit ett typ av beteende. Alltså, jag har trott att få respekt i att vara våldsam och arg, därför att min pappa kunde bli jättearg när jag var liten. Jag tänkte att det är ett bra beteende, för då får man som man vill liksom. Alla de här beteendena har blivit jag liksom. Vid en tidpunkt i mitt liv så blev de beteendena, ledde mig in i missbruk liksom. Och de var skadliga för mig. Det är där jag menar med att vad nu drogen än är, jag tror, ja, det är det här som är problematiskt. Jag tror till exempel att en alkoholist, i den mån han kan lösa sina sår, i praktiken skulle kunna dricka. Förstår du vad jag menar? Jag vet att du inte håller med mig.
Nej, men nu väntar du på att jag ska hugga tillbaka här.
Ja, ja,
det kommer inte jag göra.
Nej, okay, okay.
Det är en annan podd.
Okay, okay, okay. Nej, men jag tror
att... Jag vill höra din take. Ja, men det är intressant här.
Jag tror så här. Jag tror att under 2 års tid så arbetade jag otroligt frekvent. Jag gick 12-stegsprogrammet, jag gick ett mansprogram på 18 veckor där jag jobbade med relationer.
Vi kan ju säga det också till lyssnarna att det var ju faktiskt där vi träffades, i 12-stegsrummen.
Ja, det var ju 12-stegsrummet, ja. Jag jobbade 18 veckor i den här relationsprogrammet med en gruppterapi med män som jag vet du också har gått. Jag la otroligt många timmar till självanalyserande, jag gjorde jättemycket gottgörelse och så vidare. Av detta arbete så kände jag att jag löste jättemånga sår från när jag var liten. Jag kände att jag var inte så arg på mina föräldrar längre. De blev vanliga människor som gjorde sitt bästa, men de lyckades inte så jävla bra liksom bara. Jag kände också att jag förlät mig själv för mycket jag hade gjort liksom. Efter det så kände jag att, efter 2 års tid så kände jag att just nu så är jag på en course där jag inte mår bra ändå. Jag kände att jag alienerade mig från människor. Jag deltog inte på middagar för att det fanns alkohol. För jag drack inte de här 2 åren överhuvudtaget. Och alkohol var inte min sjukdom. Det är en annan sjukdom. Men så kände jag att liksom, det här, jag lever inte ett liv som jag tycker är värt att leva. Liksom. Och då kände jag att jag var tvungen att se om, har jag under det här arbetet jag har gjort med mitt beteende, har jag läkt mina sår? Kan jag dricka vin? Kan jag umgås? Kan jag hantera mig själv? Och så började jag göra det. Och jag tyckte att det gick bra. Jag kände att jag pratar med mina vänner. Jag gör mina inventeringar på kvällen. Jag gör meditationer, jag försöker hela tiden ha koll på min moraliska kompass.
Du använder liksom de verktygen som du har fått i 12-stegsprogrammet.
Ja, det gör jag. Definitivt. Men jag känner att jag inte är fundamentalist längre. För den tyckte jag var farlig för mig. Liksom. För att det blev, för mig blev det en roll jag spelade.
Och jag kommer aldrig sitta här och döma dig för det och säga vad du ska göra och vad som är rätt och fel. Alltså om du har valt den vägen och det funkar för dig, då är väl det toppen. Jag tror inte att det är så svart och vitt heller. Alltså hade det här varit kanske för 5-6 år sedan, då hade jag sagt så här: åh, halleluja, det här går inte, Björn, du kommer dö. Men nu är jag ju så pass långt gången i det här och så pass nyanserad. Och jag har ju sett att den här vägen funkar för dig och att du mår bra generellt liksom, och vi har ju kontakt. Liksom, så att det... Så det...
Jag vill gärna säga, jag är bara rädd för... Jag tror... Det här jag menar. Jag är rädd att jag ska göra andra, att andra människor ska fara illa av sådana här saker som jag säger. Förstår du mig?
Exakt.
Å andra sidan så ligger det på andra människors skyldighet att ta ansvar för sitt eget mående.
Precis. Ja, men det är precis. Det var som när vi hade en gäst i min andra podd. Min en beroendepodd heter den. Om man vill lyssna mer om det här ämnet. Då hade vi en gäst som inte levde nykter, som drack ibland efter ett långt uppehåll. Något liknande på din story. Så här. Då fick vi lite arga meddelanden. Så här, för att man då kanske sätter liksom grillor i huvudet på folk, att då kan de testa och dricka också. Men vi kan ju inte ta ansvar för det. Precis lika lite som du kan ta ansvar för det när du pratar om det i en podd.
Nej.
Alla människor lever sitt liv. Och alla som lyssnar på mig i den här podden eller min andra podd vet att inte jag delar den livsfilosofin du pratar om nu.
Nej.
Alltså det, men vi är olika människor. Så är det ju bara liksom. Så att liksom, jag tror inte att man kan ta ansvar så grovt. Det blir väldigt det blir fel bara, tror jag.
Ja, men jag tror att det finns fåtalet människor som är liksom så pass beroende av den drog de nyttjar så att de inte kan leva utan den. Jag tror att alla kan vara nykter på vita knogar. Det vet du också. Man kan gå där och man är nykter på vita knogar och man säger fan vad duktig jag är och så vidare. Men det är ju inte där problematiken ligger, tycker jag.
Och det vet ju också vi som har levt 12-steg.
Ja, problematiken ligger i inuti själen, i hjärtat, i ditt hål, i din tomrum. Att det, och om du kan läka det, om du kan börja tycka om dig själv igen, om du kan lösa de såren du har åsamkat dig själv och andra människor, eller om du också kan förlåta människor som har gjort dig illa, som då i mitt fall min far eller min mor eller så vidare, eller människor runt om i arbetet, om jag kan förlåta dem och jag kan läka på något sätt och komma till en ny nivå av Björn Bengtsson, mm, då tror jag med att hela tiden vara medveten om den sjukdomen i grunden man har. För att drogproblematiken eller beroendeproblematiken, det är en effekt av att du inte är på en bra plats. Mm. Kan du lösa det så att du hamnar på en bra plats? Såklart inte med droger. Du kan ju inte dutta med droger då och då. Det går inte att göra. Men jag tror att du kan... Jag tror att du kan lösa ditt mående och hantera... Ja, shit, det här blir flummet. Och ta del av njutning.
Mm. Jag hör vad du säger. Och det är din take på det. Min take på det är ju snarare att när vi gör den här själsliga förändringen som vi snackar om i 12 steg, vi jobbar med våra ilska, rädslor, mm, självkänsla, relationer, gottgörelser, så har vi inte samma behov av att fly in, nej, i alkohol och droger.
Exakt, exakt.
Det är ju bara, vi beskriver bara på lite olika sätt.
Ja, exakt så. Exakt så är det. För jag menar, förut så hade jag, då var det så mycket ångestrelaterat, men nu lever jag väldigt transparent med mitt liv. Jag pratar väldigt mycket om vad jag gör liksom. Om jag snubblar till och har betett mig illa mot någon, då ber jag om ursäkt för det. Jag är inte så stolt längre. Jag håller inte min stolthet. Jag är inte så rädd längre heller liksom. Masken tycker jag har fallit av att den som jag försökte bygga upp och vara tuff och cool och jag orkar inte med den personen längre. Mm. Alltså, han är en fake. Han var bara byggd på rädsla. Och det var den jag var missbrukare på.
Mm. Du pratade om att i 12-stegsprogrammet så började du förlåta nära och kära. Du förlät dina föräldrar och så. Du förlät även dig själv. Men upplever du att du har blivit förlåten av kanske branschen? Jag tänker att dina stökiga år, att det kanske var lite, jag vet inte det här så noga, men att det kanske var folk som hade en viss bild av dig. Eller är den förlåtelsen mer över tid, att du måste kontinuerligt visa upp att du är en jävla bra snubbe liksom?
Det är en jävligt bra fråga, Nemo. Jag vet inte om jag kan svara på det på ett enkelt sätt, men det är en jättebra fråga. Jag tror så här. Jag tror att det finns människor som fortfarande tycker att jag har varit en jävla skit på inspelningar. Och det ligger i all deras absoluta rätt att förtycka det liksom. Jag kan inte få saker och ting ogjorda vad jag har gjort. Jag har inte varit speciellt trevlig alltid liksom. Men det är också, jag har också haft ett stort krav på mig själv att det ska bli så bra som möjligt. Det har funnits en ambition av det. Och om folk inte har levt upp till de nivåerna, så har jag tyckt mig ha rätten att skälla på dem, vilket inte är rätt såklart liksom. Men jag är säker på att det finns en massa människor som tycker att jag har betett mig illa. Kan jag göra någonting åt det idag, mer än att be om ursäkt? Nej, det kan jag ju inte. Det finns fortfarande broar jag har bränt och som jag aldrig kan reparera. Ska jag sitta och tänka på de broarna? Att vad ska jag göra? Eller ska jag bara säga, precis som vi började med att prata, så jag har förlåtit mig själv, jag kan inte göra mer. För om jag sitter och håller den här bron, jag ska reparera den här bron ändå. Jag måste ta ett samtal till, jag måste be om ursäkt igen. Det blir som självutplånande. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag har gjort vad jag har kunnat. Folk kommer döma mig oavsett vad jag säger eller gör. Däremot, vad det gäller hur jag är på inspelningar idag, jag tänker ju på hur jag låter. Jag tycker att det finns en svårighet att om jag blir arg eller blir frustrerad för någonting, så finns det kanske inte så utrymme för det idag. Å andra sidan tycker jag att det är ett problem, därför att vi måste ju kunna bråka på en arbetsplats. Vi måste ju kunna säga så här, men fan, jag har inte med det. Vad fan, jag fattar inte vad du... Sådär, utan att det blir så här, ja, nu är han där igen. Där kan jag vara rädd. Mm. Jag kan bli självcensurerande. Att bli så här, och känna mig så här, ja, jag tänkte kanske att vi skulle kunna göra så här. Och så blir jag någonting som jag inte tycker om att vara. Jag försöker bli... Förstår du vad jag menar? Jag blir inte rak liksom. Mm. Men jag får också tänka på att jag har en mörk röst. Jag ser ut som jag gör. Jag är man. Jag har en kraft. När jag säger saker, så är det en skillnad mot när någon annan säger saker. Jag säger, men jag håller inte med om det här. Jag fattar inte vad du menar.
Och så verkar du i en bransch som också har varit så jävla, ja, men dominerad av de här,
absolut,
grisarna liksom.
Absolut.
Så det spelar också in.
Absolut.
Men jag fattar liksom dilemmat där. För det blir svårt för dig att vara autentisk och sann mot dig själv på något sätt.
Ja, men jag tror också att det finns något bra i det som hänt. För att man måste tänka, think twice. Hur ska jag få fram min åsikt utan att hamna på kollisionskurs? Mm. Liksom. utan att bli självcensurerande. Så det, men däremot så ska man inte bli självutplånande. Förstår du vad jag menar? Mm. Så det gäller att hitta den här balansen. Men sen också, jag kan inte, de människorna som inte tycker om mig, de kommer inte tycka om mig mer för att jag ber om ursäkt 60-11 gånger till. Liksom. Jag får förlåta mig själv för det jag har gjort.
Mm. Det är intressant, för varje ämne vi berör här så känns det som att sinnesrobönen kan liksom sammanfatta varje ämne på något sätt. Det är ju verkligen så.
Ja, så är det.
Vad kan vi förändra liksom? Vad kan vi påverka? Det är verkligen världens bästa bön. Alltså.
Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen.
Otroligt. Ska vi snacka lite jobb då kanske? Lite karriär och så? För det är ganska mycket som händer kring dig just nu och nu till hösten. För vi träffades ju i somras och fikade och då berättade du att du har gått upp, vad sa du, 20 kilo?
Nej, 10 kilo på en månad.
Att du åt tårta och choklad och glass dygnet runt typ. Så du nästan spydde, vad sa du?
Ja, nej men så här var, jag gjorde en Netflix-tv-serie som kommer i höst som heter En helt vanlig familj. Och det är det får man säga, för att det har stått i tidningen om det. Men premiärdatum är inte satt, men det kommer i november i alla fall. Och då hade jag precis gjort en annan tv-serie för SVT som att hålla samman. Och jag hade inte ett så stort fönster på mig att gå upp. Liksom, för jag kunde inte få gå upp, för då hade det blivit klaffel i den andra tv-serien. Mm. Så jag hade en månad på mig. Och först pratade jag med regissören så här, ska jag banta ner mig? Så testade jag det ett tag. Och sen sa han, men nej det går inte, du måste gå upp. Så jag hade en månad på mig att gå upp så mycket som möjligt. Och då fick jag hjälp av en jättefin tjej som hjälpte mig, Mikael Kellner, som gav mig matprogram. Så jag åt 8000 kalorier om dagen i en månads tid och gick upp 10 kilo på en månad.
Beskriv en dag kostmässigt.
Ja, det börjar med glass, grädde och nougatsås och sen 2 timmar senare en påse chips. Alltså, nyckeln var ju att kombinera fett och socker hela tiden. Dricka läsk till hela allting. Så mycket fett och så mycket socker som möjligt. Och sen dricka jättemycket gainers. Och i början tyckte jag att det var lite kul. Liksom, vad fan hände så här? Men efter 3 veckor så sa min kropp ifrån och jag blev orolig. Och då blev jag skickad till en läkare och det konstaterades att jag hade fått fettlever. Så att
det går snabbt alltså.
Det går snabbt, ja. Ja men det går snabbt liksom. Och då fick vi ju ändra kosten, att jag fick inte äta så osund som jag åt, utan jag var tvungen att äta mer mängd mat. Och då kommer jag ihåg att jag åt så jag nästan spydde. Jag kommer ihåg att min dotter satt och tittade på mig och sa, pappa snälla, du behöver inte äta så här. Och jag bara, jo jag måste äta så här. Men samtidigt så, alltså det som det gav den här karaktären, Nemo, det var så jävla fantastiskt. Alltså. Det var liksom, jag ska inte säga att det var värt det, för att som Björn Bengtsson, för jag alienerade mig, isolerade mig, jag ville inte vistas ute, för jag tyckte inte om mig själv speciellt mycket. Men när jag kom till inspelningsplatsen med den karaktären jag spelade då, han hade ju typ de här beteendena i sig. Han var undvikande, han var konflikträdd, han var liksom, han var försiktig, han tyckte inte om sig själv speciellt mycket. Allt det där kom jag gratis med till bordet. Det var liksom, det var som, det var så fantastiskt att få sjunka in i den typen av karaktär. Så det gav så otroligt mycket till karaktären och till serien verkligen. Sen kanske jag inte skulle göra om det igen. För det var jävligt jobbigt. Det var det. Mm. Ja, framförallt att under så kort tid gå upp så radikalt liksom.
Inte mycket dejtande då kanske?
Det kan jag säga, det var inte mycket dejtande då. Det var väldigt mycket tv-spel och sitta hemma själv och tycka synd om sig själv.
Det var det bara, eller så tar man hem en tjej och bara släcker lampan direkt bara. Fan, mörker alltså. Ja. Mörker i flera benämningar.
Ja, verkligen, ja, verkligen.
Men är du där du är på en plats i, alltså, karriären som känns bra? Eller, alltså, det känns som att det ändå, du har ganska mycket på G, att gå ganska bra för dig just nu.
Alltså jag tycker att det här, apropå det vi pratade om tidigare, så att det hela tiden var, jag tycker yrket jag har är en sjukdom i sig nästan, förstår du? För det är så otroligt kickrelaterat. Jag landar den scen och egot blåses upp och sen så får jag inget jobb, så missar jag en serie, så är jag världens sämsta och så vidare. Så det pendlar så starkt mellan stora känslor, fantastiska, euforiska känslor och fruktansvärt mörka känslor förr. Med åren har jag blivit lite mer förlåtande över att jag kan inte anklaga mig själv för om det går dåligt. Och jag får också vara försiktig att inte blåsa upp mig själv när det går bra. Liksom, mm. Förstår jag menar.
Men är inte det där något av det svåraste som finns för alla oss som har något slags prestationsjobb? Att inte blanda ihop det där med, ja, men prestation och alltså, egenvärde. Att inte lägga sitt värde i prestation. För det blir också så här att om man ska ta bort det helt, som är den sunda vägen enligt människor, ska man då inte tillåta sig själv att vara glad ens när det går bra heller?
Såklart man ska kunna göra. Såklart man ska kunna. Jag vet inte hur det är för dig, men det är också vår bensin. Mm. Jag ska inte säga att, jag tror så här att både du och jag, på grund av dem vi har varit och kommit ifrån, har haft ett stort behov av revansch, lusta. Titta på mig nu, kolla på mig, jag har lyckats, liksom va. Likväl som när det då, man går på pumpen så här, jag har misslyckats, liksom va. Men det är också en kvalitet, den här bensinen, vi fortsätter sträva efter nya mål, vi vill framåt liksom. Det viktiga är i de perioderna när det går dåligt att inte bli elak mot sig själv. Liksom. Mm. Att bli mörk mot sig själv. Och också parera när det går jättebra att inte svälla iväg och gå för, att inte bli på hybris och tycka att man är världens bästa. Jag tycker att jag är på en bra plats idag. Det här året till exempel har inte jag jobbat speciellt mycket. Jag skulle ha gjort ett projekt som sköts på ett år, vilket gjorde att hela min kalender blev helt tom. Det var tufft när det hände. Jag fick jobba jättemycket mentalt på så här...
Sinnesrobönen.
Ja, men när jag var liten så kunde jag gett hamna så här, fan Gud straffa mig, det är Gud, Gud vill mig illa. Mm. Fan. Och så känner jag så här, men Gud vill mig inte illa. Liksom. Det är inte liksom, det finns ingen allenarådande kraft som på något sätt straffar mig för saker som jag har gjort i mitt tidigare liv och därför går det dåligt nu. Utan leva lite... Ganska nyligen har jag börjat läsa mycket om stoicism. Älska ditt öde. Liksom. Att brösta de motgångarna som kommer till dig. Likväl som de framgångarna som kommer till dig. Alltså att omfamna det. Liksom. Att inte... Och då när det här projektet sköts på. Så försökte jag... Jag fick jobba jättehårt och känna så här. Okej, nu öppnar sig ett helt år där jag... Eller en lång tid där jag inte ska jobba med någonting. Vad kan jag göra nu?
Var den här teatern eller?
Ja, precis.
Ja, som vi snackade om när vi fick det.
Ja, precis. Mm. Ja. Vad kan jag göra nu istället? Liksom, jag kan träna, jag kan umgås med mina vänner, jag kan göra så här. Men jag ska inte säga att det har varit friktionsfritt, för det är klart att det har varit jobbigt i perioder. Men jag behöver inte gå ner i källan på samma sätt som jag gjorde förr. För 2018, när det hände något liknande, jag skulle åka iväg och göra en amerikansk film. Och jag skulle vara med i en jättestor svensk tv-serie som jag tackar nej till för att göra den amerikanska filmen. Och sen fick jag inte ett visum för att åka göra den, för att Trump stängde all visum. Grejer. Jag blev så jävla bitter och körde ner mig så fruktansvärt hårt. Det gjorde jag inte nu. Därför att jag är på en annan plats idag och kan vara mer förlåtande mot mig själv. Men det är klart att det är tufft. Vi lever ju i ett yrke där vi vill jobba. Alltså jag tror inte varken, det är inte en ekonomisk fråga alltid, det är en mental fråga. Mm. Vi har ju ADHD.
Ja, ja. liksom. Man behöver ju ett sammanhang. Liksom.
Ja, vi behöver bli stimulerade. Vi behöver ha en funktion. Vi behöver ha en uppgift. Liksom. Mm. Och när man inte får det från yrket under perioder, då måste man uppfinna dem själv. Liksom.
Mm. Hur länge har du varit aktiv i den här branschen nu?
Ja, det är nästan 30 år. Mm. 25-30 år.
Är det lika kul fortfarande?
Alltså det jag gjorde förra året, det var så otroligt kul alltså. Det var så att få arbeta med det jag gjorde, med den regissören jag fick arbeta med, som jag tycker är så jävla bra, Per Hanefjord liksom. Att få arbeta med rollarbetet på det sättet, med en människa som är så intresserad av rollarbetet och skådespeleriet liksom. För det är ibland när man är på inspelningar så är liksom, det är sekundärt, det är mer att vi ska få ihop det här så fort som möjligt liksom. Men att få sjunka ner och berätta någonting som är viktigt, i alla fall för de som tycker det är viktigt. Mm. Det var så jävla stimulerande. Och i de situationerna så är det ju värt alla dagar i veckan. Sen ibland så är det såklart att det är jobbigt. Det är precis som vilket jobb som helst. Man ska gå till jobbet och fan, jag är inte så jävla kul liksom. Mm.
Men vilka beståndsdelar spelar in då? När man ska ta ett nytt jobb eller i frågan om det blir kul eller inte. Alltså jag antar att det är som en tårta med en tårtbit kanske är manus, en tårtbit är kollegor, en är regissör. Vilka delar är viktigast för dig?
Bra fråga igen. Jag tycker att nej, men jag tycker nog inte att man kan särskilja dem. Alltså grund och botten så måste man ha ett manus som håller liksom. Det måste finnas en historia som är välskriven av bra författare liksom. Och det tycker jag också det fanns här. Sen ska man ha en regissör som är lyhörd för att vilja göra den historien och vill lyssna på skådespelarens input i det här och inte hamna i någon prestigesituation liksom. Och sen ska man ha liksom kollegor runt omkring sig som vill samma sak. Det är ett komplext bygge. Det är inte för inte att vissa serier eller vissa filmer blir jättebra. Det är bra manus, det är bra regi, det är bra skådespelare och det funkar där. Och ibland så gör det inte.
Men känner man det på plats?
Ja, det gör man ibland.
Ja. Men det kan väl också vara, eller jag vet inte, jag är inte skådis, men kan det också vara så att du är på en inspelning och allt känns kaos och skit och så blir det den grejen som flyger också?
Ja, så kan det också. Ja.
Vill du ge en exempel,
man,
eller?
Ja, då kan man bli jävligt bitter och tänka så här, jävla, det här höll ändå, fast det var sånt jävla kaos. Liksom.
Har jag tappat det? Jag har ingen koll. Jag har ingen koll alls.
Nej, men jag kan tycka liksom, jag tycker inte det är hemligt. Alltså, jag tycker det var en fantastisk, jag menar, Tjockare än vatten som vi filmade med Erik Leijonborg som regisserade den, som är jävligt bra, som jag tycker jättemycket om. Och det fanns ingen man kan hänga ut specifikt och säga så här, men det var en ganska strulig inspelning av olika saker liksom. Den flög jättebra. Den blev med succé på SVT. Men inspelningen var rätt kaotisk liksom. Mm. Men den flög ändå.
Erik Leijonborg, det är samma som gjorde Tusen bröder, va?
Stämmer bra. Mm. Ja.
Skicklig.
Jätteskicklig, jätteduktig också.
Men finns det några andra saker som sticker ut från karriären som du känner dig mest stolt över och som varit liksom så här topparna? Eller tänker du inte alltså så i de banorna?
Tidigt tycker jag att att få jobba med Lars Norén som jag fick göra, som var min husgud liksom, och mentor liksom, eftersom han också skrev en pjäs som heter Natten i dagens mor som handlar om en alkoholistfamilj. När jag läste den när jag var 17 år så kände jag liksom, herregud, det här är ju inte, det var egentligen det som var anledningen till att jag började med det här. Det här var inte teater, det var ju liv. Det var ju liksom, så här är det här teater. Jag trodde teater var, jag menar, Molière eller liksom folk som gick runt i hattar och så. Men det här var ju liksom, det här var ju äkta människor som pratade som människor gör, det han skrev i den pjäsen. Och sen fick jag jobba med honom. Det var otroligt stort för mig. Vi gjorde 3 produktioner tillsammans. Och jag är otroligt stolt över Kyla som vi gjorde. Det var en grej som jag tycker var fantastisk. Sen så tycker jag, jag fick förmånen att filma The Last Kingdom på Netflix. Vi spelade en vikingaserie som var otroligt kul. Inte för att den var så profound eller att den var så att den handlade om människors problematik och så vidare. Men det var ju en fantastisk upplevelse att vara med i en sån stor produktion. Med påkostad och mycket fighting-scener och rida och inspelning 6 månader i Ungern, och det blev en stor succé på Netflix. Jag är så stolt över att få vara med och så tacksam över att få vara en del av den apparaten som rullade liksom.
Men fick du mer smak där? Har du tänkt mycket på att du väldigt gärna skulle vilja utomlands?
Vet du vad? Det är det jag måste balansera. Sådana saker, det är precis det där mitt ego kan bli för stort. Förstår du vad jag menar? Alltså, om jag matar det egot som jag gjorde i den perioden, nu händer, nu är det klart, nu ska jag, fy fan. Jag, direkt efter det så åkte jag ju filma Robin Hood, en liten pissroll liksom, men jag var med och filmade med Jamie Foxx, sen blev hela den scenen bortklippt nästan liksom. Men han tar livet av mig i alla fall. Det var jättekul att träffa honom och vi hade, ja, men liksom, jag tänkte så här, nu är det klart, nu ska jag till Hollywood, nu ska jag fan, nu händer det. Och sen händer det ingenting liksom, bara så här, det blir lite tyst igen och så vidare så här, och jag blir bitter och så vidare. Så idag så känner jag så här, mata inte det jävla egot, var försiktig med vad du ger det där. När det går bra, var tacksam, men sitt i stolen. Hoppa inte upp på bardisken och jassa runt och visa röven och liksom bara så här, beställ en shots till hela istället och bara så här, wow. Därför att det är farligt. Alltså, det är farligt för fallhöjden. Det blir så jävla stort fall sen. Liksom, var tacksam. Var stolt. Men ha lite, var lite ödmjuk för vad det behöver inte, det kommer kanske inga ringar på vattnet. Ägna bara din energi åt att göra det här så bra du kan. Var försiktigt hoppfull om framtiden. Förvänta dig ingenting om framtiden. Förväntningar är så jävla farligt. Alltså förvänta sig att nu ska det saker och ting hända. Det är så jävla farligt tycker jag. På alla, för att gå tillbaka till så här, förväntningar på sin far, förväntningar på sin mor, förväntningar på vänner, förväntningar på yrket. Det är en sån källa till besvikelse och mörker.
Mm. Förväntningar på att alla ska förlåta en i branschen.
Exakt.
Ja. Ja, men det är så. Det är också en röd tråd genom det här. Ja. Det är verkligen så. Och det som är intressant med det här är att vi pratar mycket om det här med, ja, men egot liksom. Och det finns ju, du verkar ju i en bransch där egot ständigt, ja, man får vara på sin vakt, så är det ju.
Ja.
Och det finns ju några i ditt fack av skådisar. Om vi ska kategorisera in dig i ett gäng.
Mm. Ja, shoot,
då gör jag det nu.
Shoot, jag gör det.
Då har vi fyra män.
Mm.
Vi har dig, vi har Ola Rapace, vi har Mikael Persbrandt. Och vi har Jens Hultén.
Mm.
Du skrattar. Och det som är intressant är också att alla de här fyra männen har haft eller har problem med missbruk. Är inte det ganska intressant också?
Jag känner ju alla.
Det är klart du gör.
Men jag tycker också att fast jag känner alla, så känner jag att alla vi fyra skiljer sig på otroligt många platser. Men vi har... Jag kan ju inte uttala mig för... Men vi har alla en...
Alla är hunkar, kan man säga så?
Nej, det kan man inte säga. Men
jag säger det åt er.
Nej, men jag säger förlåt till Micke, jag säger förlåt till Jens, jag säger förlåt till Ola. Men så här, vi har alla, tror jag, en stor sårbarhet som vi försöker täcka över, eller har försökt täcka över med någon typ av mask över att vara... alfa-hanne-aktig och tuffa och ingen ska sätta oss på plats. Så var kommer den ifrån? Nu pratar jag om mig själv igen, nu släpper jag dem. Men det kommer från rädsla. Rädsla för att bli avslöjad som en fake, rädsla för att bli avslöjad som svag eller... Alltså så här. Min största inspiration är min dotter. För att när jag tittar på henne när hon sitter hemma i soffan, hon har precis hon sa till mig i höstas när hon skulle börja sjuan, så hon säger jag vill börja fotbollsklass, sa hon. Hon har aldrig spelat fotboll i sitt liv. Och jag bara såhär, shit man, alltså, det kommer ju gå till helvete. Och varför hon ville göra det var för att hennes bästa kompis skulle gå i fotbollsklass liksom. Och alla hennes kompisar, för i sjuan så är det ju fria skolvalet som jag fucking hatar. Nu glider jag ifrån det här ämnet med och de här fyra gubbarna, men jag ville säga det här i alla fall. Vi kan gå tillbaka till sen. Så kände jag så här, för det finns en tanke med det här, det jag har att säga nu. Så kände jag, alla hennes kompisar i klassen slutade och hon skulle bli ensam kvar i den här klassen. Och då fanns alternativet att låta henne gå i den klassen utan några kompisar, eller att hon får testa fotbollsklassen och se hur det går. Jag var så rädd. Jag var så jävla orolig. Hela min sommar har präglats av det här. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hon ville gå. Alltså hon var så här, jag menar så här. Idag Nemo, jag är så jävla fucking stolt över mig. Jag har en dotter som går till skolan och är glad. Och hon har inga problem med det här. Och det här är intressant tycker jag. Hennes rädsla ligger inte i hinder för henne. Förstår du? Kanske vill jag tro på grund av att hon har en trygg barndom. Hon har en trygg uppväxt. Hon har sina problem hon kommer att brottas med. Absolut liksom. Hon har skilda föräldrar. Och hon har fått växa upp med den problematiken. Men hon låter inte rädslan styra hennes val liksom. Förstår du vad jag menar nu? Utan hon bröstar detta. Och hon ger sig in. Hon säger till mig så här, ja men jag kan inte fotboll. Och titta på henne. Hur hon tar sig an det här. Och liksom så här äger sin osäkerhet. Så här. Jag kan inte fotboll. Men jag lär mig fotboll. Och hon är ändå glad. Hon går dit. Hon spelar fotboll. Hon kom hem igår och så här, hur har det gått? Så här, nej men det går bra. Jag lär mig mer och mer varje dag. Och hon är lycklig. Hon är lugn, hon är trygg och hon har också, som jag har pratat med henne om, att känns det någon stund att du känner att det förändras, att folk börjar bli elaka mot dig, då tar vi det då. Men just nu så äger hon sin rädsla och det är så jävla inspirerande för mig. Och nu går jag tillbaka till det du pratar om oss fyra, eller i alla fall mig. När jag känner mig rädd, vad gjorde jag? Då har jag kompenserat det med aggression, rustning, kommer inte sätta upp mig. Mm. Jag tycker, förlåt Jens, Micke, Jola, jag tycker att vi kanske alla tre, fyra har liksom haft det som, det är svårt att uttala mig om de har gjort det, men jag har i alla fall gjort det, tagit det som en rustning istället för att äga. Jag är rädd, jag är osäker, jag är sårbar. Mm. Fan vad jag inte vet vad jag ska göra här nu. Jag skulle önska att jag hade varit mer som Alma. Mm. Jag tycker det är så. Jag tycker hon är så jävla cool alltså.
Alltså jag blir rörd bara för att du är så transparent och fin med dina känslor. Det är fint att se. Ja. Jag är jättefin. Jag blir stolt och glad över din, för dig.
Tack.
Känns konstigt att säga, men det känns helt fint att du har sån fin kontakt med dina känslor.
Ja,
och just det här med, men det var ju också min poäng. Du var inne på dig själv och jag tror inte vi behöver fler brasklappar. Alltså, vi älskar de här tre männen och det vet de liksom.
Ja.
Men du har ju poängen där. Det här med att har man liksom ganska tufft yttre, stort ego, du är lite bad boy, du har du vet, den här grejen, så kanske också det blir svårare att visa sig sårbar, rädd, liten. Ja, och då är det väldigt nära till liksom alkohol och droger som skydd och flykt och allt vad det
nu är. Jag tror också förr i tiden, inte för allt för länge sedan, så fanns det saker i det beteendet som premierades.
Mm.
Det var liksom lite att vara arg och skälla och så här, det var ett kvitto på att man var seriös och tog det på allvar och så vidare. Och sen så tack och lov så var det saker och ting som förändrades i branschen. Me too och överhuvudtaget att folk började säga ifrån. För me too hade ju inte bara med typer av övergrepp eller att vara sexistiskt. Det hade att göra med hur att bli utsatt för obehag liksom. Mm. Och sen förändrades det narrativet liksom. Alltså det var inte någonting som var ett kvitto på att man var seriös. Det var bara att man var obekväm liksom. Och det var ju en jävla tur att det förändrades liksom. Där kan inte jag säga att faktiskt det måste jag säga, jag känner inte att jag har betett mig så pass illa. Jag säger inte att någon annan heller har det, jag vill låta det vara osagt. Att någon av de andra människorna, någon annan i branschen har gjort det. Men jag pratar med mig själv. Men jag tror att det fanns det, jag vet att det premierades att vara arg och tuff, så som min pappa kunde vara när jag var liten, att då lyssnade man när någon var arg. Och det har förändrats idag, tack och lov. Mm. Tycker jag.
Ja, du hade ju inte suttit och gråtit i en podd för 10 år sedan.
Eller hade jag det? Jag vet inte.
Hade du verkligen det? Hade du gråtit i en intervju för 10 år sedan, tror du? Du har förändrats mycket, tror jag, på de här åren.
Nej, jag tror att jag hade sett det som en svaghet. Det tror jag.
Mm.
Jag tycker verkligen om att gråta. Mm. Nej, alltså, jag tycker verkligen om det. Alltså, jag gråter till höstlegenden när Brad Pitt rider över kullen och Anthony Hopkins och tittar på dem. Det är så jävla sentimentalt. Men it gets me every time. Liksom. Jag har liksom... det är skönt att gråta. Men det är också någonting att lära sig att det är en sån förlösande känsla att ha kontakt med de känslorna. Och jag har min dotter att tacka för så mycket av detta. Alltså jag är så glad att hon finns.
Det är otroligt.
Och du är också, jag måste säga det. För att jag vet ju hur fin du är mot dina barn. Jag menar så här, och jag vet ju hur du liksom har, du är ju också separerad. Mm. Och jag vet också, jag ser hur du liksom kämpar för att få ihop fucking mönstret med att vara en bra förebild och samtidigt leva med en sjukdom. Och jag ser på dina inlägg ibland, och du skriver, du väldigt transparent, gör jag rätt här? Och ibland kan jag tänka så här, fan, stick inte ut hakan, Nemo, du kommer få skit.
Fråga inte följarna,
fråga inte dem, för de kommer smälla dig på käften liksom.
Idiotiskt.
Nej, men ibland känner jag så här,
då ömmar du för mig.
Jag ber inte om en smäll, gör inte. Nej, det, utan håll dig hellre, fråga hellre mig och stick inte ut i offentlighetens ljus, för det finns en massa tomtar där ute.
Och det är det som är grejen också, att när man ställer en fråga på Instagram, då kommer det alltid finnas människor som hugger.
Alltså människor, så här är också en konstaterande så här, i det sociala flödet, så här, folk vill inte en väl. Folk vill inte dig väl. Nej, men nej, inte alla.
Nej,
jag
nej,
menar, långt ifrån. Alltså, ja. Folk, det är jättelätt att sitta framför sitt tangentbord och vara en jävla ninja. Alltså en tarsan och bara skriva så här jävla bla bla. Alltså, man får vara försiktig med det överhuvudtaget med sociala medier, vilket också är en svårighet att ha barn. Liksom. Mm. Nu är min dotter 13 år. Liksom. Det går ju inte att säga att du inte får ha sociala medier. Liksom. Och samtidigt så måste man hela tiden ha en dialog kring vad är det vad är mitt självvärde och vad ska du lägga ut om dig själv? Mm. Vad jag ville komma till tidigare, jag tycker du är en sån fin pappa, Nemo. Du tar ett sånt jävla ansvar och jag hoppas i alla fall, jag tror att, alltså, att vara närvarande pappa de sista, hoppas jag i alla fall, att prata om att jag vill vara med mitt barn. Mm. När jag växte upp så var inte det en självklarhet, tyckte jag, liksom, att fäder ville vara med sina barn liksom, på det sättet. Liksom. Men att du vill vara med dem och du åker på semestrar med dem. Jag kan beundra dig hur du liksom orkar åka iväg med två små barn till Grekland och gå på olika badhus och så vidare. Men fuck vad du bygger för framtiden. Alltså vilket bygge du gör i den relationen till dem, att de alltid vet att du är där. Det är så jävla fint att se.
Mm. Nu börjar jag gråta också här. Nej, men det är fint att höra. Tack. Sånt behöver man höra ibland. Nej, men jag vet. Det där är ju, för mig är det en självklarhet. Men det, jag vet ju att det inte är så för alla, framförallt om män. Att liksom att barn väljs bort så mycket. Liksom.
Och jag säger inte att varken du eller jag har någon. Det är inte vår mission. Men jag tror, jag gissar i alla fall, att lite av det du gör när du lägger upp det här, det är att visa att, för det gör jag, att liksom jag vill inte lära människor att vara med sina barn, för jag känner inte att jag har, den positionen kan man inte ta sig, men jag vill i alla fall säga så här, jag vill i alla fall i den mån inspirera män att liksom, för det är män vi pratar om här, liksom, att inspirera män att liksom vara och göra saker med sina barn. Mm. Att vara engagerad i sina barn. Att gråta för sina barn. Vi hade en stor konflikt i somras. Jag och min mor. Som var jättejobbig. Och den blev väldigt, blåsade upp till något väldigt stort. Och jag har inte pratat med Alma om min barndom speciellt mycket. För jag har velat skydda henne från den. Men så i bilen när vi körde därifrån, jag grät jättemycket och hon grät. Men det var ett av de finaste möten vi har haft. Mm. Jag känner så här liksom att jag vill prata känslor. Du är en person som jag vill prata känslomässigt med. Jag vill ge, vi kan prata om, jag visar dig förtroende genom att blotta mina känslor. Mm. Att gråta inför dig, inte belasta dig med de känslorna. Förklara dem, validera dem och lyssna på dina tankar kring detta. Men det är inte farligt att vara ledsen, det är inte farligt att gråta. Det är inte farligt att ångra sig, det är inte farligt att be om ursäkt. Liksom. Det hade jag önskat att jag hade fått när jag var liten. Mm. Någon som kramade om mig och sa, liksom, det är okej, okay. Förlåt mig, gjorde bort mig, jag älskar dig ändå. Liksom. Mm.
Ja, någon som bara såg en och kunde förklara och sortera ens känslor liksom.
Absolut.
Så att man slapp bli så jävla rörig sen.
Ja.
Men det är så fint, för du är inne på någonting där som jag inte har funderat på själv så mycket. Och alltså, att lägga upp saker på sina barn och så här, visst, det har väl delvis, alltså jag har nog sett på det under mina dåliga perioder, har jag sett på det så, ja, men okej, det här är en bekräftelsegrej, jada, jada, jada. Men det är ju lika mycket att jag lägger upp det för att jag är så stolt över dem, jag vill visa upp dem. Mm, de är det finaste jag har.
Jag
liksom.
Fattar det och det syns.
Och, ja, exakt. Och jag blir så glad av att vara med dem och få vara med dem. Och att jag, om jag kan visa den glädjen för andra människor, så är det så fint. För att det är liksom, sån glädje går inte att fejka.
Nej.
Det går inte att fejka. Nej, det är då är man bästa skådespelare i världen. Då är man bättre än Björn Bengtsson. Liksom.
Nej, men jag skulle också säga så här att för mig, det du lägger för mig, jag inspireras ju av det. Jag menar, jag inspireras av att, för att jag, kan jag vara helt ärlig med, jag har åkt mycket semester med Alma, jag har åkt mycket med mina föräldrar och så vidare, och så i somras, så på grund av situationen som var i min familj, så sa Alma till mig i början av sommaren så här, fan, pappa, jag vill åka på semester någonstans. Jag, lite nervös blev jag, så här, ska vi åka, vad ska vi göra själva liksom? Jag måste ju underhålla dig och göra massa saker med dig, för jag måste ju vara en bra pappa. Och så tänkte jag på dig. Tänkte jag på liksom hur du har åkt iväg med de var ju ännu mer, de var 3-4 år liksom, va?
Oh, shit,
och liksom, och jag sett på den så här klockan 4 på morgonen, du är slut liksom. Liksom, och ja, nu ska vi upp och gå på badland och så vidare, och så känner jag så här att fan, fixar du det så fixar jag det, och det är det här jag menar med att lägga upp det lite grann och visa att jag väljer mitt barn. Mm. Det kanske kan inspirera. Och det är jävligt fint att se. Jag blir inspirerad av det du gör med dina barn.
Tack. För man har ju så mycket andra brister i livet. Man har sina svagheter och allt vad det nu är. Men det man alltid kan ge sina barn, det är ju tiden.
Ja.
Ja, och då kan man ha hur många brister som helst. Om man kommer göra fel så är det ju. Men tiden liksom, det är det viktigaste.
Och sen så, nu kommer kanske folk tycka så här, fy fan vilken jävla plattityd och klyscha. Men det är det, därför att det är också sant.
Mm.
Liksom.
Mm.
Jag menar, vad fan... Att lyssna på sitt barn, att jag vet att dina barn är det viktigaste för dig. Jag vet att din karriär också är viktig, men jag vet att du skulle aldrig åsidosätta dem för din karriär. Samma för mig.
Mm.
Jag hade möjlighet att kunna säga så här med mina engelska agenter, när de sa så här, ska du inte flytta över till England och testa det? Och liksom, för det är lättare, då är man i England och det är lättare att gå på auditions och så där. Men då skulle jag också behöva ge upp Alma, liksom. Och det är ju en no-brainer.
Mm.
Alltså den vinsten, den kortsiktiga vinsten som du skulle ge, att jag skulle få en karriär, sväva iväg och kanske gå international eller vad fan som helst, liksom. Det kanske hade hänt, det kanske inte hade hänt.
Mm.
Stor sannolik hade det inte hänt. Och priset för det hade ju varit skyhögt.
Mm.
Och det kan jag tänka på män. Det de har offrat på vägen för självuppfyllandet av sitt ego.
Mm.
Fuck, jag tycker synd om dem.
Och vad är liksom värt någonting när man ligger där på dödsbädden?
Eller hur?
Vad är värt någonting? Är det karriären då, eller är det liksom att man hade en god relation med sina barn?
100%.
Att de är där med en liksom.
Ja, 100%. Och det finns också så här, det finns ett fönster. Du kan inte börja jobba med det när de är 15-16. Du måste börja med det nu.
Mm.
När de är små. Du måste redan etablera det att jag är här. Jag lyssnar på dig. Jag vill vara med i ditt liv. Jag är intresserad av vad som händer med dig. Även om det så är... Jag menar, ibland frågar jag Alma, så har du gått i skolan idag? Och hon pratar på och jag fattar inte hälften. Liksom. Men det är inte det som är väsentligt. Det är frågan som är väsentliga. Mm. Jag vill höra. Mm. Liksom.
När jag var i Turkiet med döttrarna här i maj, juni någon gång, så var det en turkisk kvinna som sa till mig på stapplande engelska. Hon sa så här: "Are you alone here with your kids?" Jag bara, "Yes, I am." Och sa hon så här: I almost never see a dad alone with kids here, and I have never seen any dad with two kids alone here.
Nej, men det...
Och jag bara, huh? Och då förklarar jag för Nova vad alltså min dotter då, vad hon sa, och hon blev så stolt alltså. Hon var stolt som en tupp.
Ja,
alltså,
ja.
Det brukar jag ta med mig när jag känner mig, för jag tvivlar jättemycket på mig själv som pappa också. Du vet, sätta gränser och allt massa skit liksom. Men då kan man ta med sig de där sakerna och känna att fan, vi gör det ganska bra. Både du och jag, Björn.
Så här, man kommer ju alltid att drabbas av tvivel och liksom, men jag tycker egentligen finns det bara vi misslyckas, jag blir arg på min dotter, jag får be om ursäkt, jag har ju ett temperament liksom, det kan jag inte, jag jobbar med det, jag snubblar och jag får be om ursäkt och så vidare. Men en sak tycker jag är det centrala så här, det som igen då, som kanske inte fanns när jag var liten så här. Gör jag fel så ber jag om ursäkt ganska snabbt liksom. Och så sitter vi och pratar om det en stund. Och det bygger ju en relation liksom. Och som du sa tidigare liksom, att berätta för sitt barn det du berättade för henne, det är klart att hon blir stolt, för hon blir stolt över dig.
Mm.
Alltså hon blir stolt över att hon har en pappa som är så fin. Mm. Så, för att ibland så kanske inte barn förstår vilka gåvor de får.
Nej, precis som vi kanske inte förstod i vår barndom att vi var mitt i en dysfunktionell barndom.
Nej.
För man har ju bara sin egen barndom att jämföra med.
Ja. Så och det var väldigt skammat när vi var små.
Mm.
Det fanns ju ingen... Jag vill tro att Alma har vänner omkring sig som hon är... Hon är, alltså... Förstår mig rätt nu. Jag kan titta på henne ibland och blir så jävla avundsjuk, Nemo. Jo, men jag menar, på riktigt.
Jag fattar känslan.
Ja, fattar du? Så jag kan titta på henne när hon sitter i soffan en fredagkväll och så vidare med sin padda och plockar lite godis. Och så. Där sitter en person som är så lugn.
Mm.
Och så kan jag bli avundsjuk och tänka så här, så var inte jag. När jag kom hem så tog jag på mig en rustning och en AK-4 och så gick jag runt och smög runt i korridorerna och undrade så här, undrar om det smäller snart liksom.
Mm.
Det är klart att den tryggheten skapar helt andra förutsättningar. Men jag vill också, vilket jag tycker är viktigt, säga så här, det ska man ju credda sig själv.
Ja,
det ska man säga så här, fan vad jag är duktig för det här. Jag har gjort bra grejer i mitt liv liksom.
Jag skulle precis säga det. Man får ju omvandla den här avundsjukan till stolthet.
Exakt, exakt.
Så är det ju.
Ja.
Vilken överkörning, hörru. Vad fan hände? Det här var ju, vilket jävla samtal, hörru.
Ja, så fint. Jag tycker så mycket om dig, Nemo. Du är en sån transparent människa och du har så lätt nära till dina känslor. Och jag uppskattar verkligen vår vänskap.
Likewise, broder. Och jag uppskattar att du kom hit och vågade vara så transparent med dina känslor och ditt liv. För det, jag tror så här att det är just de här samtalen och poddarna som folk behöver höra. Och som folk tycker om att höra. Alltså det är ju de bästa möjliga samtalen att få lyssna till när det är äkta liksom.
Mm.
För i 9 fall av 10, och nu är jag helt ärlig med dig, så kommer folk hit till min podd och så drar de en intervju som de har gjort till, ja, ganska liknande intervjuer 100 gånger.
Jag kan säga att jag har aldrig pratat så här med någon.
Nej. Och det märktes.
Men det är så skönt. Jag försöker verkligen lämna mitt ego i fred här också. Och känna så här att inte vara jag vill inte liksom komma med några moralkakor. Jag förstår att folk kan tycka att jag säger konstiga saker eller att fan vad han pratar osammanhängande och så vidare. Men jag är ju sån här. Mm. Jag är ju en person som jobbar med olika diagnoser och hej och hå liksom. Men i vårt möte så att sitta och prata bara med dig som du började här med. Vi sitter här som två vänner som pratar om livet.
Mm.
Och vissa människor kommer tycka att det är jävla rappakalja och vissa människor kanske tycka att ja, något fint sa de om någonting i alla fall. Men vad jag vill säga, att få sitta här en stund med dig, det är bara skönt.
Mm.
Att lämna mitt ego i fred och bara få sitta och prata med dig. Mm. Liksom. Och inte tänka på vad ska att det finns några andra människor som ska bedöma det. Att inte hamna i prestationskravet av att säga smarta och bra. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att inte vara så här, komma med några allmänna sanningar. Det tar jag med mig av det här mötet. Att bara få sitta och snacka med min kompis om livet. Liksom.
Ja, det var ju därför jag plockade bort datorn och bara kände så här, nu skiter vi i manus, vi skiter i frågorna, vi bara kör på uppstuds. Och det blev exakt så bra och fint och ärligt som jag hoppades och trodde innan.
Ja, vad skönt.
Tack för att du kom förbi, kompis.
Tack så hemskt mycket, Nemo, för att jag fick komma.
Och tack alla lyssnare, vi hörs igen nästa måndag. Varje dag med er, puss och kram från Nemo och
Björn.
Hej då!
Hej då!